Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har en bok i min hand som jag läst som heter Landet lagom och det pragmatiska arvet. Kurt Lundgren, välkommen.
Tackar, tackar.
Jag brukar börja med att gästen får presentera sig.
Ja, jag har väl en dubbla intressen inom vetenskapen, och det är väl ursprungligen civilingenjör och jobbat till och från, särskilt i ungdomen, som det, och har väl återkommit nu efter pensioneringen och sånt till lite tekniska frågor då med supply chains och så. Men sen är jag ju disputerad i nationalekonomi då, så att jag har väl hållit på med forskning och utveckling kring områdena teknik, ekonomi och lärande och ekonomi, teknik. Och jag har också hållit på mycket med IT och ansvarade för några stora IT-utvärderingar åt regeringskansliet. Och så hade en adjungerad professor på KTH i IT-infrastrukturekonomi. Men då med den där dubbla kompetensen ekonomi-teknik så blev det väldigt mycket att jag fick ta restposten från tekniken, det vill säga allt vad som hade med implementeringarna av IT att göra in i organisationer, sjukhus, företag och så vidare. Så att det är väl de områdena som jag har hållit på med.
När du presenterade så mycket IT, teknik, ekonomi, men den här boken handlar egentligen inte så mycket om det primärt. Har du någon hisspitch vad den här handlar om?
Den handlar om varför lyckades Sverige och i viss utsträckning också de andra nordiska länderna så väldigt bra i sitt samhällsbygge. Så att vi fixade det här med fattigdomen och välfärden och demokratin. Mm. Och blev ett av världens bästa länder att bo i och verka i. Flera av de här framgångsfaktorerna som gjorde Sverige så rikt och framgångsrikt, att de är inte försvunna, men att de är i fara. De håller på, ibland har jag talat om den undflyende pragmatismen, för att jag tycker att det var en variant av pragmatismen som gjorde Sverige så rikt. Och nu tycker jag att den kompetensen att tillämpa en pragmatisk politik är försvagas.
Mm, precis, och det är andra saker som har börjat visa sig istället.
Ja, framförallt på den politiska sidan. Mm. Jag tycker att om man tittar på de olika samhällssektorerna i Sverige, så tycker jag att medborgarna är ju väldigt utbildade och väldigt nyanserade. Och kan ofta se två aspekter på en fråga. Företagen tycker jag ju också är ju väldigt framgångsrika i att utveckla nya produkter och utveckla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det visar sig inte minst nu inför den så kallade gröna omställningen. Hur lilla Sverige är så fantastiskt duktiga på inom massor av teknikområden, inom material, elektronik, katalysatorer och så vidare. Den svaga sidan tycker jag då är den politiska. Mm. Om jag ska sammanfatta min kritik mot den politiska sektorn, så skulle jag kunna säga att det viktiga för dagens politiker allt för ofta, det är att ha rätt. Mm. Inte att lösa de underliggande problemen.
Och det är intressant att du skriver om det, för att jag har varit i diskussioner där hör den åsikten. Mm. Och det här är den första boken, tror jag, som på ett tydligt sätt lyfter fram den kritiken. Men jag tänkte att vi kan återkomma till det, så kanske backa lite till de här grunddelarna i boken.
Mm.
I början av boken så utgår från, nu ska vi se, den här listan med pragmatiska
protokollet.
Exakt, det pragmatiska protokollet, ja. Kan du inte förklara det lite?
Ja, om vi vrider klockan tillbaka i tiden till skiftet mellan 1800- och 1900-tal och tittar på vad som hände i USA under den tiden, så kom det en väldigt stark industrialiseringsvåg. Den tog ju verkligen fart, och urbaniseringen, migrationen, de sociala problemen i städerna. Och då var det ju ett gäng filosofer, och den här Peirce var kanske den ledande där, som menade att nu är det dags för både politiker och vetenskapsfolk, och inklusive filosofer, att börja och se på verkligheten. Vi har en verklighet som knackar på dörren om uppmärksamheten. Och vi måste se verkligheten, vi måste undersöka den, och utifrån flera aspekter. Och man talade om communities of inquiries för att se hur saker och ting såg till. Och man säger att om det är så att man identifierar problemet, och om du inte har tillräckligt mycket med kunskaper om vad du ska göra, så finns det en metod, nämligen att gör ett försök och gör det i liten skala. Så då gör du någonting, men du skaffar också nya erfarenheter som du kan gå vidare på. De betonade också vikten av öppen politik. Man måste också redovisa konsekvenserna. Det var ett nyckelord av det politiska agerandet. Och man måste dra in diskussionerna om politiken så att den inte stannar inom politiska eliter, utan det kan diskuteras och involveras av de breda medborgargrupperna. Och vad som hände där, det kan man ju säga vad det var. Det var ju liksom en ökad osäkerhet i ekonomin och i samhället. Och det bemöttes då det här med vi måste veta mer, vi måste utreda saker och ting, lita på vetenskap, beprövad erfarenhet och så vidare. Va?
Mm.
Och den här tiden av ökad erfarenhet, sa de då, den borde också följas av en ny politisk kultur, där essensen i denna kultur är att politikerna visst kunde säga att jag tycker så här, men jag kan ju ha fel. Just det här som de polemiserar ofta mot, det är ju dikotomier, alltså frågeställningarna A eller B. Sanningen ligger inte A eller B, kanske inte ens däremellan, C och D eller ett annat perspektiv. Men framför allt fokuseringen på den här dikotomatiseringen, det leder till att man flyr från problemformuleringar. Vad är de underliggande problemen? Och det här kan vi ju se med den ökade osäkerhet som vi har fått med globalisering, med den digitala utvecklingen. Så har ju hastigheten i samhället, förändringstakten, förändrats dramatiskt. Antalet aktörer har ökat, vilket har gjort också det politiska uppdraget allt svårare. Va? Så att jag säger inte att dagens politiker är dummare än de på den tiden, utan det är ett svårare uppdrag tack vare det här. När de säger till exempel också det här med en av de här filosoferna, John Dewey, han var ju den som fick också Ernst Wigforss, och kanske också med honom då Bertil Ohlin, inne på det här med utredningsväsendet, kommittéväsendet. Och att man kunde förbereda och hade tid att förbereda frågor. Och nu hinner vi ju inte med att utvärdera på det sättet, att ägna den tiden åt utvärderingen, för att det händer 20 saker samtidigt som ska hanteras. Och då kan man säga att politikerna på den tiden löste samhällsproblemen på ett förnämligt sätt, om man tittar internationellt. Medan politikerna idag har ett svårare uppdrag, men de har inte hittat lösningarna för hur man hanterar den nya typen av osäkerhet som vi har nu då.
Om jag läser lite från den här punktlistan, apropå det som du pratade om nu. Det pragmatiska protokollet som vi kallar det. Jag läser den innan till där. Se verkligheten. Vilket är problemet? Kan det lösas på ett realistiskt sätt? I så fall på vilket sätt? Kom ihåg att vår kunskap är begränsad. Undersök verkligheten. Använd abduktion. Experimentera. Handla. Kom ihåg att utvecklingen sker stegvis. Anlägg helhetssyn på problemet. Utvärdera. Reflektera. Kom ihåg att du kan ha fel.
Ja.
För en dialog. Och det som blir extra tydligt, det är om man går till exempel som du har i boken, det här med 2015 i svensk politik, innan och efter 2015 kan man ju nästan prata om. Att innan, så när det handlade om invandring och integration, så alla partier stoppade huvudet i sanden och ingen ville prata om det.
Mm.
Och sen ändrades det helt fullständigt i princip efter, och alla låter likadana. Och det var ju definitivt inte efter det här protokollet. Nej. Då. För då hade man ju kunnat redan innan kunna se problemet och våga prata om det och sådär. Eller hur? Det är ju ett ganska tydligt exempel på det.
Visst.
Men hur kommer det sig att svensk politik inte jobbar så här idag?
Ja, dels att uppdraget är svårare. Och sen kan vi säga, säkert också vi tittar på rekryteringen av politikerna. Det är väldigt få som är politiker idag. Och de är nog ofta ganska ideologiskt bundna till sina partier. Och du har inte den här breda folkliga förankringen som man hade tidigare. Och jag då som tror på de här filosofiska farbröderna. De har nog övertygat mig ganska ordentligt att kunskap är reflekterad erfarenhet. Och att det är det som är källan till all vår kunskap. Och i så fall så börjar jag tänka på det där med erfarenhet och se också på rekryteringen av politiker som blir yngre och yngre. Och jag skulle nog gärna vilja se att politikerna själva sa att nej, innan du kommer in i riksdagen ska man nog ha 10 års arbetslivserfarenhet då, och så för att få en vana att titta på hur ser det ut i verkligheten, och om verkligheten inte utvecklas på det sätt som man vill, så valde man ju istället för att attackera de som sa att nej, men det här går inte så bra, va?
Mm.
Vi saknar den kompetensen eller den erfarenheten i det stora delar av det politiska systemet. Det kan ju bero på flera faktorer där, att man vill göra kortsiktiga politiska poänger, också för att man ville hålla Sverigedemokraterna borta, och då blev det att se minsta fel i integrationen, så säger man att det ville man inte tillstå, för då kunde ju de få rätt. Och samtidigt var det ju folk som jag känner så väl, både i Södertälje och på Järvafältet där jag jobbade mycket då under min KTH-tid, som säger att men det här går inte så bra. Ah, då kommer stämpeln, istället för att säga vad är det som går fel då, så kommer genast stämpeln som får folk att bli tysta.
Mm.
Och man kan säga att integrationspolitiken, det här går ju igen i politikområde efter politikområde, kanske inte lika tydligt och lika dramatiskt.
Mm.
Men man kan säga att när migrationen kom så valde de svenska politikerna att utveckla polemiken och la energin där, istället för att säga just, men vad har vi för problem då? Mm. Så tittar man inte på det, och de som såg att det fanns problem i de så kallade utanförskapsområdena, som Mauricio Rojas och sånt där, de åkte ju bort från politiken. Så kommer då anklagelserna mot alla som säger att det här inte fungerar, som ju leder till att man inte åtgärdar problemen och ser problemen förrän vi har det, förrän skjutningarna börjar och vi står med 675 000 utrikesfödda i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva, som är jätteproblem, då måste man börja ta tur med det. Men det är ju så dags då. Va? Mm. Men vi lever ju med de problemen. Men just det att en stor del av förklaringen är att politikerna valde att göra det som man lär sig i ungdomsförbunden. Diskutera och gå i polemik istället för att lösa problemen. Vi har några problem här. Hur kan vi hjälpas åt att hantera det här?
Men att politiker, svenska politiker, så att säga, är lite låsta till sitt parti, alltså den utgångspunkten, och alltså låsta vid sin ideologi. Mm. Skapar det begränsningar hur de hanterar problem eller vad de ägnar sin tid åt?
Ja, alltså de är ju fångna i sina ideologier som de ofta har lärt sig i ungdomsförbunden. Men sen är det ju då, vad är en ideologi? Ja, det är också en ideologi måste ju präglas av vara erfarenhetsbaserad och kunna ta till sig problem i samhällsutvecklingen. Och just fokus, och där blir ju ett fokus på att ska jag ha rätt utifrån liksom vad vi har lärt oss, eller ska vi lösa problemen? Och då blir det valet där man gör vad man kan och det som man får plus för i den egna organisationen, och det är den så kallade ideologiska kampen då. Och den ska ju föras, den är viktig, men den måste ju också vara verklighetsbaserad och ha lösningar i en faktisk situation. Och det är väl det som det inte har blivit.
För ideologierna kommer ju delvis från en annan tid.
Ja.
Och nu har samhället förändrats, så att säga. Ja, exakt. Håller de fortfarande?
Alltså, Herbert Tingsten fick ju väldigt mycket stryk för att han skrev om ideologiernas stöd. Och då beskriver han ju just de här ideologierna då med socialism, liberalism och konservatism ungefär. Och vad han säger, det är att när han talar om en ideologi och samhället, så sa ju redan Tingsten det, att också den ideologiska diskussionen måste ha bäring av vad det är, drivas av, vad vill vi förändra, vad vill vi göra, hur kan vi förändra samhället. Och om det är så att det inte innehåller de momenten, ger svar på samhällen, så misstänker han att det här, att den ideologiska diskussionen utan probleminslag är till för att rättfärdiga det egna maktinnehavet då, antingen i partiet eller i riksdagen eller i samhällsstrukturen som sånt. Så att det är väl liksom just den där, vad som fattas i det är väl just den här problemformuleringen. Och den här viljan att se problem och att och det kanske inte bara gäller politiken, utan det kanske gäller en samhällsutveckling som drar iväg åt alla möjliga håll. Men just det där med att identifiera problemen, vad gör man åt det? Liksom att den,
just det, för om man ska, så att säga, hårdra det lite, så går vi in i de ideologierna som finns eller representeras. Ja. Och läser, så står det ingenting där om hur man löser problemet med segregationen. Det står inte hur man läser med de demografiska utmaningarna, förändringarna och sådär. Det står inte med där.
Nej, exakt. Och det är därför, alltså, när de här amerikanska filosoferna slog igenom, så var det ju, de fick ju efterföljare både liksom dels på den reformistiska arbetarrörelsens sida såklart, det vill säga socialdemokratin. Men också inom liberalismen, socialliberalismen, och inom konservatismen, de som relaterade till Edmund Burke då, och på liberala sidan som relaterade till Mill och Adam Smith. Och det var väl just omkring det här, det centrala i det här, det var väl också då lösningarna, alltså på vilket sätt löser ideologierna samhällsproblemen, och de ställde de egna ideologierna, egna partierna inför den utmaningen att göra det. Så att det pragmatiska protokollet säger ju inte gör så, utan fokuserar på problemlösning, en diskussion, skaffa fakta, diskutera etc. etc. Så att det är mer en grammatik, tror jag att det är använt ibland, mer än ett svar på vad du ska göra i detalj.
Mm. Skulle du behöva ett nytt parti som jobbar så att säga ideologifritt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det vore bättre om de etablerade partierna tog till sig eller tog tillbaka den pragmatism som de ju i stor utsträckning hade en gång i tiden. Det som gjorde Sverige rikt under de här, när vi avskaffade fattigdomen etc. etc. Och det var ju inte av ideologiska skäl, utan det var ju, jag talade med Camilla Odhnoff, liksom, hon var väl familjeminister i Erlanders regering, om det här med ideologi. Hon var ju lite familjeminister och där med dagis och just det där med skatterna, alltså särbeskattning och så. Så säger hon att nej, men det var ju inte vad som drev fram det här. Det var ju inte av någon ideologi, för den sa ju ingenting. Utan det var ju det att vi måste ju lösa problemet att kvinnorna ville jobba. Och då måste det finnas daghem.
Mm.
Så att sådana ståndpunkter kan du förena med olika ideologier. Bara de är inställda på att erkänna att här har vi ett problem som vi ska lösa. Ser de etablerade partierna sina, de kan behålla sina ideologier, men de måste visa att de är användbara för att lösa de aktuella samhällsproblemen.
Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Backar vi tiden lite på, alltså på 50, 60, 70-talet, så var också partierna bättre på att samarbeta kring frågor, att komma överens.
Ja, kring väsentliga, de väsentliga frågorna. Svar ja.
Ja.
Det tycker jag. Det gick ju till på det här sättet att utifrån att titta på det här med ekonomiska politiken och keynesianismen. Och det var ju Wigforss och de som var intresserade av det. Men sen också Bertil Ohlin som tyckte att man kan inte bara låta marknaden agera liksom så att det blir svältlöner och vänta tills lönerna blir så låga, utan man måste agera i vissa frågor. Va? Och här kommer man ju överens i politiken och Bagge, högerledaren. Och han säger då på, alltså det är på 30-talet krisen, säger att de här åtgärderna som ni föreslår, de är väl bra, men ni måste komma ihåg att lönerna för AK-jobben, de får inte överstiga marknadslönerna, för då går det inte. Det var ju en ganska adekvat och ganska riktig anmärkning, tycker jag. Men annars var man ju överens om tagen. Och sossarna säger att det är viktigt att arbetarna och liberalerna eller Folkpartiet som de heter då säger att tjänstemännen då kommer, bondeförbundet säger, men bönderna då? Och sen så kommer då Moderata säger, eller högern, ja, det är väl bra, men vi måste tänka på om det kostar någonting. Och så kommer det då vissa motsättningar, till exempel ATP-frågan. Men det är ju unikt. Liksom, det mönstret var ju att man i de stora dragen kom överens. Och om vi går tillbaka till 30-talet, den här diskussionen som jag refererar till, var ju samma år, samma tid som riksdagsbranden i Berlin. Va?
Mm.
Men vi hade den här traditionen av att lösa problem och att diskutera med varann. Och vi har i Sverige, så går tillbaka tror jag ända till sockenstämmorna och till tingen, alltså att diskutera. Och vi har en väldigt lång demokratisk historia som går väldigt långt, där rötterna går väldigt långt bak i tiden, som vi kan erfarenheter som vi kan plocka fram och som påverkar det svenska samhället. Mm. Och som gjorde att vi kunde hantera situationerna på ungefär det här sättet, att diskutera sök-win-win-situationer, sök lösningar, medan resten av världen så står den i brand och det, liksom, vapnen kommer till tals då.
Vilket svenska politiker är sämre på idag?
Ja, det tycker jag.
Och återigen, om man går tillbaka till dagens politiker, så handlar det ju väldigt mycket om att man ska opponera sig. Man kan säga, om någonting är dåligt så är det den andra sidans fel, ja, sen tidigare,
ja,
och sådär.
Ja.
Mycket pajkastning. Och,
ja.
Men en del som du pratar om som är spännande är med det här med målarkitektur.
Mm.
Alltså att man har ett mål och en riktning och vart ska vi någonstans. Hur ser det ut? Eller kan du beskriva det begreppet målarkitektur, vad du menar med det?
Ja, en preliminär hypotes om hur det skulle kunna fungera, men som måste utsättas för kritik och nya erfarenheter. Grundtanken tycker jag bakom det här, det är ju inte bara att man ska planera, utan det är att tvinga ut politikerna att börja argumentera och ge sakliga argument. Vi hade tänkt så här ska det fungera, så att det här kan redovisas och bli föremål för en offentlig granskning på ett systematiskt sätt.
Hur skulle det kunna låta då?
Jag skulle kunna tänka mig att man svarar på de frågor, det kan vara energipolitiken, hur gör vi med, är det ett problem eller inte med vindkraften om det inte blåser? Om vi ska avveckla kärnkraften så kan vi hantera det så och så och så och så och vice versa. Men om man lyssnar på debatterna nu, man upprepar ju tidiga argument, och jag tror de flesta någorlunda samhällsintresserade får höra samma argument och samma motargument i debatt efter debatt, men man kommer aldrig fram till problemen, liksom de underliggande problemen, hur man ska hantera det. Och det är det som jag menar då, att målarkitektur skulle kunna demokratiskt sett rensa i den här, det är ditt fel, det är ditt fel, komma bort ifrån den här liksom väldigt kortsiktiga debatten med att bara presentera sina egna argument om igen.
Mm.
Och att förklara vilka mål vi vill uppnå med vilka medel. Det här hade man ju en gång i tiden, man hade ju en vision om framtiden, om att avskaffa fattigdom och göra det och det och det, om kvinnorna etc., etc. Utan att låsa sig. Och sen så hade man liksom, sen hur gör vi det här? Och så småningom så kommer man överens, va?
Mm.
Och det här tycker jag att man ser då allt mindre av. Och någonting som är alldeles förskräckligt, det tycker jag är att toppen av flyktingvågen kom ju 2015, och 2017 så kommer ju då, börjar ju Svenskt Näringsliv, TCO och Metall och dem och säga att det här går ju inte med den här höga arbetslösheten bland de nyanlända. Vi gör någonting åt det med etableringsjobb etc. Vi kan göra det, facken gör avkall på det, arbetsgivarna på det också, vill man hjälpa staten. Och först så säger regeringen ja, men sen kommer januariavtalet och säger nej, men det här löser inte de och de problemen för de och de typer av företag som inte är täckta av kollektivavtal, och så faller det bort, och så sen nu börjar det komma igen. Nu skriver vi 7 år efter det att den här utvecklingen kulminerade med flyktinginvandring. Och vi har fortfarande inte hanterat det här med sysselsättning för de här för nyanlända och för svensk undervisning och så vidare, va? Och likadant med till exempel alla med utanförskapsområdena, där det bara blir alltså man tävlar ju om triangulerar om poliser, domstolar, rättsväsendet, vilket är jättebra tycker jag. Men det måste ju till, alla säger, sen ska vi ha det här förebyggande. Men ingen tar ju upp det här med förebyggande. Hur tänker vi oss ungdomarna? Ungdomarna måste ju ha hopp om en bättre framtid. De måste få en utbildning. De måste ha en skola som fungerar i vilka avseenden. Fritiden i de här områdena, i idrottsföreningar. Hur ser man till att det här fungerar? Mm. Och här är det ju dödstyst, va? Utifrån att lyssna på debatten. Inte ett förslag. Här skulle jag ju vilja ha, det är bara områden som bara skriker efter målarkitekturer. Mm. Att hur ska vi hantera det här?
Och utifrån målarkitekturen, vilka är det som ska diskutera? Är det politikerna med varandra? Eller vilket forum så att säga, bygger man upp liksom ett mål och vrider och vänder på metoder och vad man ska göra?
Kraven måste ju riktas, det är ju politikerna. Vi har ju en representativ demokrati, så det måste vara politikerna som löser det. Men sen måste det ju vara så också att, alltså jag citerar ju Perikles. Politiken, säger Perikles, kommer alltid att utvecklas liksom av någon form av elit. Men det måste kunna diskuteras och prövas och förstås av alla medborgare. Och det är ju de som röstar fram dem, så att därför så finns det ju ett behov av liksom att bredda alltså demokratin, den demokratiska diskussionen, och då kan det här med att partierna formulerar målarkitekturer för kan tvinga ut och öka också förståelsen bland folk att se hur de har tänkt sig, eller vilket tyvärr är fallet idag, hur de inte har tänkt sig att lösa sakerna. Och då kan man ju etablera ett lämpligt tryck på politikerna att ni måste komma med en lösning. Hur ser det ut? Vad har ni för uppfattning om det här?
Precis, för lyssnar man till debatterna, om vi tar miljöfrågan till exempel, så handlar det mest om att ett parti säger att nej, vi ska satsa på det här, vi gör det här eller satsa på det. Och någon annan säger nej, vi ska lägga x antal miljoner på något annat och så något tredje. Själva problemen och lösningarna är inte så tydliga.
Nej, och man talar förbi varann, man upprepar argument. Och det är väl, och det blir ju den här dikotoma debatten som alltså PIRS som jag talar om. Så att redan då 1900 plankt var en samhällsvara med den här dikotomin, för att man säger A eller B, kärnkraft, inte kärnkraft. Förut var det ju bränsleceller, icke bränsleceller. Det var inte många år sedan man la ner bränslecellsforskningen, som ju nu skulle innebära en katastrof. Att man ramlar in i de här dikotomierna. Och det leder till att den här, men just målarkitekturen, så att säga, underliggande problemet, hur har ni tänkt hantera det då?
Och den här ingrediensen är det att man faktiskt vågar säga jag kan ha fel. Ja. För det säger ju ingen politiker då.
Nej, vi står så långt ifrån det som man kan komma. Mm. Och det är väl det som, jag är ju på något sätt lite grundläggande optimist om Sverige ändå. För att vi har ett pragmatiskt arv att förvalta som ligger kvar till vissa delar. Alltså jag tror att om man tittar på till exempel Trafikverkets vissa utredningar. Alltså det är alldeles utmärkt. Det är världsklass på i vissa avseenden. Och ibland så har det här släppts då. Men hur ser vi på det här? Kan man återanknyta till och skapa en pragmatist för vår tid, för den här turbulenta tiden? Det är som utmaningen. Och går det eller går det inte? Det är det här arvet som jag tycker är, och att stora delar av Sverige fortfarande arbetar efter, det som är den positiva aspekten av det. Den negativa aspekten av det, det är väl just den här politiska polariseringen och oviljan att säga att jag kan ha fel. Att vi kommer längre och längre bort från den. Sen kan man väl kanske tänka, till exempel nu står vi inför det här med Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Hur hanterar vi det då? Att det är en händelseutveckling som är så grov och så allvarlig att den inte lämpar sig för mycket verklighetsflykt. Och då kan man säga att när partierna tar itu med det, är det en, liksom, kan det ge någon genomslag på andra områden än säkerhetspolitiken då?
Mm.
Alltså att man lär sig att vi måste hantera de här frågorna utifrån konsekvenserna och så vidare. Men grundinställningen hos politikerna är väl fortfarande det där med att jag kan inte ha fel, det är bara de andra som kan ha fel.
Men det här med att vi lever i en turbulent tid,
ja.
Alltså är inte det en konstant? Lever vi inte alltid i en turbulent tid? Alltså är det det man kan skylla på, så att säga? Kan politiker skylla på det?
Exakt, precis. Och det är det jag menar, att det gjorde ju också Wigforss, Åhlén, Gunnar Hedlund etc. etc.
Ja, det.
De levde ju i en tid som efter deras förhållanden också var turbulent. Va?
Exakt, det är väl inga politiker som någonsin känner att nu händer ingenting.
Nej,
det är liksom exakt. Inga förändringar på gång. Så jag tror ju att den också ökade medialiseringen också är en viktig faktor som... Alltså som en ny faktor.
Ja. Ja.
Hur viktigt är och på vilket sätt kommer det in det här med att kunna måla upp visioner? Alltså vart är vi på väg? Alltså förutom att lösa problem. Ja. Vart vill vi med landet?
Alltså felet med ideologier, det är att det låser mycket. Så att också en målarkitektur eller liksom en vision måste ju vara att det, so far vi kan se, så borde det här vara. Det är precis som en innovation. Det här skulle kunna, att man måste tänka nytt. Och det här skulle kunna fungera. Och sen får man testa det, va? Men man kan ju inte kortsluta systemet och säga att vi har inga framtidsvisioner. Vi vill ingenting. Utvecklingen får gå hur bäst den vill. Vad som har hänt i Sverige flera gånger då, före den tid som vi diskuterar nu, till exempel den här ekonomiska krisen från 70 till och med 90-talen, så ser man ju hur liksom migrationskrisen, jag kan tänka mig många andra fall också, jag skulle vilja veta hur det går med höghastighetstågen och så vidare, att man har en väldigt yvig vision som är sorglös, så kör man den linjen utan att ändra sig ända tills man har nått botten. Man kan inte ändra sig. Alltså när dagsräntan är 500% och vi står med 600 000 arbetslösa, eller skjutningarna kommer upp gängbil i de här nivåerna, då har man nått vägs ända, va? Det är då som man måste, och då finns det vissa tendenser till att och så vidare, va? Att agera. Men det är ju vägen dit, alltså i hela den politiska diskussionen, som då liksom är allt för dikotom och polemisk och som saknar en konsekvenstänkande som saknas, som gör att vi hamnar i de här återvändsgränderna, att vi inte vaknar upp förrän liksom, nu står vi där.
Det kanske saknas incitament för politiker. Om incitamenten ligger att göra karriär inom eget partiet och så vidare, så blir det att det saknas incitament för den helhetsbilden som ska behöva jobba politiskt åt det hållet.
Och det där hänger ju ihop med lite grann av den här, vad som händer inom politiken då. Därför att ett område som jag också är lite kritisk mot är den här förenklade bilden som finns om marknad eller stat. Alltså det finns väldigt, väldigt bra vetenskapliga verk om det här med göra själv eller lägga ut, och som handlar just här, hur ska kontrakten se ut och sådär. Där har man sett att ena lägret kör marknad utan resonemang, och sen har vänstern säger att nej, men det var inget fel, man har inga egna förslag eller någonting, va. Och varför har det fastnat där? Jo, därför att de som driver de här frågorna, ska jag nomineras för en ny riksdagsperiod så måste jag ha mina kompisar i partiet med mig. Och de tycker så här. Mm. Så tycker de på vänsterkanten, och så tycker de på högerkanten, eller vad vi ska kalla det för. Och så hamnar det i en jämvikt där, att de är låsta hos sina kompisar. Mm. Och den här politiska kortsiktigheten gör att det blir svårare att argumentera för vettiga förslag. För att vettiga förslag har nog inte alltid quick fix. Och därför så fastnar det ofta då i den här dikotoma A eller B.
Jag tänkte ju att som sista fråga, vi har pratat mycket kring problemet. Främst, vi har varit inne lite på ändå att det finns ju hopp och ljuspunkter också, såklart, ja. I det här. Det finns mycket av det pragmatiska arvet kvar på olika plan. Men vad ser du som, vad behöver göras?
Liksom, dels ger jag ju liksom det filosofiska protokollet att titta på. Sen går vi igenom samhällsområde efter samhällsområde, hur det skulle kunna användas då. Mm. Från migration, integration etc.
Och skola, utbildning också.
Skola, utbildning. Skola, utbildning. Liksom de här frågorna. Och för att ta kanske det mest akuta problemet. Hur ska vi lyckas med integrationen? Och det är ju att för det första borde att politiker vill själva säga att vi har ett problem. Och det var fel att skuldbelägga alla som såg det och kalla dem för rasister eller vad det nu var. Va?
Ja, för nu har ju alla sett det, men det kom lite för sent.
Exakt, precis. Mm. Exakt. Och sen då måste man säga att ytterligare en sak som tycker jag är uppenbar. Vi skaffar oss den här arbetskraftsreservarmén. Och betala dem för att det kan gå sysselsatta etc. etc. Men man har ju aldrig gått in. Jag har ju sett det på nära håll. För att jag jobbade mycket med de här frågorna under min KTH-tid. Då. Så är det ju att vi måste ju involvera de berörda. Precis vad de här pragmatiska filosoferna sa. De som har problemen och som har kunskaper om det. De måste involveras också i lösningarna. Och där måste vi ju se vilka är det som är, vi ser, det är ju förskräckligt hur, det är ju kvinnor i de här områdena, mödrarna, som har probleminsikten och som är oroade och som på stapplande svenska försöker meddela socialen, rättsväsendet, skolan etc. etc. Men man måste ju försöka se till att de blir medaktörer med ansvar för att hantera de här frågorna. Det är ju liksom grundläggande liksom att erfarenheter också av det svenska samhällsbygget. Att de som har problem ska involveras i lösningen av dem. Och det måste vi också tillämpa i integrationsfrågan. Det borde ju vara självklart. Där kan vi börja till exempel.
Tack för att du var med.
Ja, men tack själv.